1.7. Rörelseorganen, sidan 60. Rörelseorganen består av skelett, leder och muskler. Det är kroppens största organsystem och utgör mer än hälften av vår kroppsvikt. Skelettet. Skelettets uppgifter är att ge stadga, hålla kroppen upprätt och skydda våra inre organ. Det fungerar som hävstänger för musklerna, vilket gör att vi kan röra oss när musklerna dras samman. I skelettet lagras mineraler som till exempel kalcium och fosfat. Efterhand som blodet behöver dessa ämnen fälls de ut. Får blodet överskott av mineraler så lagras de i skelettet. Inne i delar av skelettet finns gul och röd benmärg. Den gula benmärgen innehåller fett och är inaktiv. I den röda benmärgen bildas blodkropparna. Den röda benmärgen finns hos vuxna i rörbenens ändar, i höftbenen och i bröstbenen. Skelettet består av benvävnad som likt andra vävnader är levande. Benvävnaden har både ämnesomsättning och blodtillförsel. Alla ben i kroppen är klädda med benhinna. Denna är rik på blodkärl, benbildande celler och nerver. Eftersom benhinnan har mycket nerver känner vi lätt smärta från skelettet. Skelettets ben består av både kompakt och porös, svampaktig benvävnad. Genom detta blir skelettet starkt men ändå inte för tungt. Skelettet utgör 15-20% av kroppsvikten. I benvävnaden finns tre olika sorters celler. En sort som bryter ner benvävnaden, osteoklaster. En sort som bygger upp benvävnaden, osteoblaster. Och en sorts cell som fungerar som sensor, osteocyter, och som har till uppgift att stimulera osteoblasterna till nybildning av ben när skelettet belastas. Osteoblaster mognar i den benvävnad de utsöndrar och differentierar till osteocyter. Det är viktigt att hela tiden belasta skelettet för att det inte ska drabbas av benskörhet, osteoporos, eftersom det hela tiden är en balans mellan nybildning och nedbrytning. Differentiera, anpassa efter behov. Sidan 61. Benvävnad är levande vävnad och ett benbrott läker genom att bilda sin egen läkningsvävnad, kallus. Hos foster och små barn består vissa delar av skelettet enbart av brosk och bindväv. Efterhand som barnet växer så ersätts dessa skelettdelar av benvävnad och blir hårt och starkt. Benen tillväxer även på längden efterhand som barnet blir äldre. Tillväxten sker i speciella zoner av rörbenen, så kallade tillväxtzoner. I puberteten förbenas även dessa tillväxtzoner och man slutar växa. Människans skelett är uppbyggt av över 200 ben. Dessa ben är av olika typer. En del är stora såsom bäckenbenet eller lårbenet, medan andra är små såsom tornas ben. Kroppens minsta ben är de tre hörselbenen i innerörat. Det finns tre typer av ben i kroppen. Rörben eller långa ben är extremitetsbenen. Det är de långa skelettdelarna i armar och ben. Korta ben är ofta oregelbundna och som namnet säger korta. De finns i bland annat handloven, foten och ryggkotorna. Platta ben finns i hjärnskålen, skulderblad, bröstben och bäckenet. Sidan 62, bild. Sidan 63. Fogar och leder. Det som sammanfogar skelettets olika delar är antingen fogar eller leder. Fog. Fogar förbinder de skelettdelar där det inte finns några rörelser eller endast väldigt små sådana. Fogen består av brosk eller annan bindväv. Fogar finns exempelvis mellan skallens ben. Hos nyfödda är dessa inte ihopväxta, den så kallade fontanellen. Fontanellen förbenas vid 18-24 månaders ålder. Det finns broskfogar mellan kotorna, så kallade diskar. Diskarna har till uppgift att öka rörligheten och att minska friktionen mellan kotorna. Symfysen i bäckenet förbinder höftbenen. Denna luckras upp vid graviditet, så kallad foglossning, och orsakar ibland smärtor hos kvinnan. Leder. Lederna håller samman två eller flera ben. I lederna kan benen röra sig i förhållande till varandra. Det ena benet i en led har oftast en rundad ledyta och kallas ledhuvud. På det andra benet i en led är ledytan urgröpt och kallas ledpanna. Både ledhuvud och ledpanna täcks av ett tunt lager brosk. Eftersom brosket är slitstarkt och glatt tål ledytorna slitage bättre och kan lätt glida mot varandra. Utrymmet mellan ledpanna och ledhuvud kallas ledspringa. I denna finns en mindre mängd ledvätska. Ledvätskan smörjer leden och gör att rörligheten förbättras. Ledvätskan är näringsrik och försörjer brosket i leden med näring. Leden omges av en bindvävshinna, ledkapsel. Denna fäster på båda sidor om leden. På vissa ställen är denna förstärkt av ledband eller ligament. Dessa är starka och består av stram bindväv och motverkar onormala rörelser i leden. I ledkapseln finns celler som utsöndrar den ledvätska som finns i leden. Sidan 64. Rörligheten i en led beror på formen på ledytorna och spänningen i ledbanden och musklerna. Olika människor är därför olika rörliga i sina leder, det vi i dagligt tal kallar vighet. Ibland kan benen hamna utanför sitt normala rörelseomfång, så kallad urledvridning, luxation. Det kan bero på en skada eller en onormal rörlighet i leden. Olika typer av leder. Det finns olika typer av leder beroende på hur de ser ut och fungerar. Kulled har ett ledhuvud som ser ut som en kula. I en kulled kan benet röra sig åt alla håll. Höftleden och axelleden är exempel på kulleder. Tvåaxlad led ger benen en rörlighet i två mot varandra vinkelräta plan. Exempel är sadeleden i tummen och äggleden i handleden. Gångjärnsled. I denna kan benen röras på samma sätt som gångjärnet på en dörr fram och tillbaka. Knäleden och fingrarnas leder är exempel på gångjärnsleder. Vridled. I denna kan bendelarna vridas i förhållande till varandra. I armbågen finns en sådan led mellan strålbenet, radius, och armbågsbenet, ulna. En del av lederna är enkla och består av enbart två ben, exempelvis fingrarnas leder. Andra leder är sammansatta med flera ben, exempelvis armbågens led. Sidan 65. Muskler. Det är musklernas arbete som får vår kropp att röra sig. Muskelcellerna är långsmala och kallas ofta för muskelfibrer. När muskelfibrerna drar ihop sig så förkortas muskeln och en kraft uppstår. Skelettmuskulaturen är det som vi i dagligt tal kallar för muskler och som får de olika benen att röra sig i lederna. Men även hjärtats arbete utförs av en muskel och rörelserna i våra inre organ utförs av muskler. Beroende på var musklerna finns och vilket arbete dessa ska utföra så ser de olika ut och har olika funktion. Det finns tre huvudtyper av muskelvävnad. Skelettmuskulatur är tvärstrimig, exempelvis skelettmuskler är fäst överallt på vår kropp och gör att vi kan röra oss. Dessa muskler styrs med hjälp av vår vilja. Sidan 66. Hjärtmuskulatur är också tvärstrimig, men arbetar i huvudsak utanför vår viljas kontroll, rytmiskt och uthålligt. Glatt muskulatur finns i alla våra inre organ, såsom blodkärl, tarmar och urinblåsa. Vi kan normalt inte påverka den glatta muskulaturen med viljan. Namnet tvärstrimmig och glatt muskulatur har de fått från dess utseende. Tvärstrimmig muskulatur har tvärgående ränder om man tittar på vävnaden i mikroskop. Glatt muskulatur har fått sitt namn ifrån att den saknar dessa tvärgående ränder. Skelettmuskulatur. Skelettmusklerna är den vanligaste typen av muskulatur och utgör 40-45% av kroppsmassan. Musklerna är fästa vid skelettet med hjälp av senor som integreras i benvävnaden. Musklernas form och muskelfiberutseende skiljer sig åt beroende på musklernas olika arbetsuppgifter i kroppen. Muskelns fiberriktning avgör i vilken dragriktning muskeln kan arbeta. Skelettmuskler kan delas upp i tre huvudtyper. Långa muskler, så kallade spolformade muskler. Dessa finns framförallt i armar och ben. De har sitt ursprung i skelettet och är fästa i skelettet med hjälp av senor. Korta muskler förekommer bland annat i ryggkotpelaren mellan kotorna. Breda muskler är tillplattade och utbredda muskler som är liknande skivor. Exempel är de breda musklerna på bålen och den stora breda ryggmuskeln. Muskelns uppbyggnad. En tunn bindvävshinna, muskelfascia, finns runt varje muskel. Den avgränsar muskeln mot andra organ och muskler och gör att muskeln kan glida friktionsfritt vid sammandragningen. Muskeln är uppbyggd av tusentals långa muskelceller, så kallade muskelfibrer, som ligger i buntar. Varje enskild liten muskelcell är uppbyggd av myofibriller, som i sin tur består av myofilament, som är den sammandragande enheten i muskeln. Sidan 67. Myofilamenten ligger kopplade i långa rader. Det tvärrandiga utseendet beror på att det finns två olika slags myofilament. Dessa är aktinfilament som är ljusare och myosinfilament som är mörkare. Musklernas arbete. Muskelkontraktion. Impulsen att röra en muskel styrs från hjärnan och når muskeln genom nervtrådar. Dessa nerver ligger mot muskeln med hjälp av en så kallad motorändplatta. När nervimpulsen når motorändplattan frisätts kalcium från muskelcellens förråd, vilket i sin tur påverkar aktin- och myosintrådarna att dras in i varandra och muskeln dras samman. När impulsen upphör pumpas återstående kalcium tillbaka in i förrådet och muskeln slappnar av. När muskeln dras samman förbrukas mycket energi och syre. Energin utvinns i de kraftverk som finns i varje muskelcell, så kallade mitokondrier. Mitokondrierna utvinner energi med hjälp av näring från maten vi äter. När en muskel arbetar sker en kraftig förbränning med hjälp av näringen och syre. Restprodukterna som bildas vid förbränningen är koldioxid och vatten som transporteras bort från muskeln genom blodet. Om muskeln arbetar mycket hårt räcker inte syret till, även om blodgenomströmningen är god. Muskeln kan då utvinna energi utan hjälp av syret. Då bildas en avfallsprodukt som kallas mjölksyra, vilken leder till att man blir trött och känner smärta i musklerna. Dynamiskt och statiskt muskelarbete. En muskel kan arbeta antingen dynamiskt eller statiskt. Dynamisk kontraktion innebär att muskulaturen arbetar under förkortning och förlängning och hela tiden rör sig. Statiskt arbete innebär att muskeln arbetar under en och samma längd med en konstant spänning, som till exempel när man ska hålla emot under en lite längre tid. Hävstångsprincipen. Musklerna arbetar enligt hävstångsprincipen och kan utföra en rörelse genom att den är fäst vid två eller flera punkter på skelettet på olika sidor om en led. Muskelns ena fästpunkt kallas ursprung och den andra av muskelns ände kallas fäste. Sidan 68. Beroende på hur många fästen och ursprung en muskel har kan den ha flera huvuden och benämns då till exempel tvåhövdade biceps eller trehövdade triceps. agonister och antagonister. När muskeln drar ihop sig påverkas leden till en rörelse. De olika musklerna i vår kropp samarbetar hela tiden för att röra vår kropp på det sätt vi vill. Om vi tar rörelsen i armbågsleden som ett exempel så fungerar rörelsen så här. Genom att en av musklerna på överarmens ovansida, biceps, drar ihop sig så böjs armbågsleden. När sedan muskeln på överarmens undersida, triceps, drar ihop sig så sträcks leden igen. Vissa muskler böjer alltså i en led och brukar kallas böjmuskler och muskler som sträcker i en led kallas sträckmuskler. På så sätt blir rörelserna kontrollerade och välbalanserade. Vanligtvis är böjmusklerna de starkaste, vilket du kan se på ett litet spädbarn som i vila ligger hopkrupen i fosterställning. Alla muskelgrupper som samverkar till en slags rörelse i en led kallas agonister eller synergister. Muskler som motverkar varandras rörelser kallas antagonister. Bildtext: böj- och sträckmuskler. Sidan 69. Terminologi. Achilles, hälsenan. Arcus, revbensbåge. Articulatio, led. Callus, nybildad benvävnad. Caput, huvud. Cavum nasi, näshåla. Collum, hals. Collum femoris, lårbenshalsen. Costa, revben. Cervical, halsen. Discus, skiva. Fascia, bindvävshinna. Fontanell, skallbensfog. Cranium, skallen. Luxation, ur ledvridning. Ligament, ledband. M. biceps, brachii, överarmens tvåhävdade muskel. M. triceps, brachii, överarmens trehävdade muskel. M. quadriceps, femoris, fyrhävdade lårmuskel. M. trapezius, kappmuskeln. M. deltoideus, deltamuskeln. M. gluteus maximus, stora sätesmuskeln. M. latissimus dorsi, breda ryggmuskeln. M. pectoralis major, stora bröstmuskeln. M. rectus abdominis, raka bukmuskeln. M. quadriceps femoris, trehävdade vadmuskeln. M. sterno gladio mastoideus, halsmuskeln. M. transversus abdominis, tvärgående bukmuskeln. Manus, hand. Menisk, skiva i knäleden. Musculus, muskel. Orbita, ögonhåla. Os, ben. Os clavicula, nyckelben. Os femur, lårben. Os fibula, vadben. Os frontale, pannben. Os humerus, överarmsben. Os ilium, tarmben. Os ischi, sittben. Os maxilla, överkäke. Os mandibula, underkäke. Os occipitale, nackben. Os parietale, gästben. Os pelvis, bäckenbenet. Os pubis, blygdbenet. Os radius, strålben. Os sacrum, korsbenet. Os scapula, skulderblad. Os sternum, bröstben. Os temporale, tinningben. Os tibia, skenben. Os ulna, armbågsben. Patella, knäskål. Pes, fot. Periost, benhinna. Symfysen, fog i bäckenet. Thorax, bröstkorg. Vertebra, kota. Vertebra, cervicalis, halskotor. Vertebra, thoracale, bröstkotor. Vertebra lumbales, ländkotor. Vertebra sacrales, korskotor. Vertebra coccygea, svanskotan. Sidan 70. Instuderingsfrågor. 1. På vilka sätt är skelettdelarna förbundna med varandra? 2. Hur är benvävnad uppbyggd? 3. Hur skiljer sig ett barns skelett från en vuxens? 4. Hur är en led uppbyggd? Ledens delar. 5. Vilka olika typer av leder förekommer? Ge exempel på sådana leder. 6. Vilka olika typer av muskler finns? 7. Vad innebär det att en muskel arbetar dynamiskt? 8. Vad innebär det att en muskel arbetar statiskt? 9. Hur är en muskel uppbyggd? 10. Förklara hur en muskel arbetar. 11. Hur får en muskel syre och näring för sitt arbete? 12. Förklara hur en muskel får kroppen att röra sig. 13. Hur påverkas muskler av inaktivitet? 14. Hur många ben består kroppen av? 15. Beskriv ryggradens uppbyggnad. 16. Hur påverkas skelettet av inaktivitet? Sidan 71.